Biffen, farväl girl dinner, beredd väg för boy dinner. Vad är det här? Vad är boy dinner?
No, alltså jag ska snacka om den här senaste trenden när det gäller konstiga dieter. De tar aldrig slut. Så det är liksom hundmat för boysen som gäller nu.
Hundmat för boysen, mums. Ja. Mm-hmm. I 20 år så har teknikföretagen att ta bort så all friktion från våra liv. De handlar åt oss, de chattar, streamar, liksom allting kan du göra. Du har din telefon, du kan ett knapptryck iväg, så behöver du inte göra något. Jag undrar, vad händer med oss när livet blir för lätt? Ellen, du ska prata om, alltså jag vet, får man säga så här, den amerikanska versionen av The Crown?
Ja, men det tycker jag nog man kan säga.
Ja, alltså JFK ja. Jr. och CBK.
Ja, Caroline Bessette Kennedy, det är mest hon jag ska prata om.
Ja. Ja, ja.
För det, att, why wouldn't I?
Ja, ja. Mm. Det har kommit alltså en serie och, ja. Och så vidare. Men jag hoppas att jag får svara.
Nej, jag träffade henne igår på gatan.
Ja. Du fångade flyget. Men varför fascineras vi av dem fortfarande idag?
Ja.
Okej. Okay. Det där, men jag tänker säga att Biffen, du får börja med boy kibble eller vad man nu ska
ja,
kalla
precis.
Det.
Ja, precis. Boy dinner. Ja, ja, som du sedan sa så förra året var det då inne med girl dinner, som åtminstone i mitt flöde så tycktes det då mest bestå av en hel saltgurka som man rullade i en skiva ost och stekte. Och det är liksom, jag hatar saltgurka, det är det äckligaste jag vet. Så det var inte något för mig. Att min perfekta girl dinner är Janssons frestelse. Ja, det är liksom min favoritmat.
Du är som en boy dinner nästan, tycker jag.
Ja, precis. Vad är er favoritmat? Vad är er girl dinner?
Alltså jag är ganska mycket in på girl dinner. Det är lite så småplock. Några oliver älskar också saltgurka.
Ja.
Lite sådär. Och äts på stående fot. För att,
ja. Mm. Ellen, du och jag är samma. Mm. Jag har sagt det här förut. Mm. Jag älskar girl dinner. Och jag älskar, jag kan ge nu mitt recept. Det är oliver. Och så är det cocktailsaltgurkor, eller cocktailgurkor heter det, så små saltgurkor.
Allt som jag hatar.
Och sen är det chips med jalapenosmak. Och sen om jag har pengar så är det en ost som jag färdigt kär upp alltså i bitar. Ja. Och helst står man och äter det här eller fan kring med något sånt fat. Och vet du, så att man kan ha med det i sängen och i soffan och vet ni, balkongen, var man än är. Och sen, alltså jag faktiskt dricker sen alltid någon skumpa eller öl till det, för jag tycker att det är en liten fest när jag äter.
Okay,
alltså inte varje gång jag äter, men ni förstår.
Jag är liksom 90 år gammal tydligen.
Det är det
jag älskar Janssons frestelse, alltså det är bara liksom, okej. Okay. Och jag äter vid bordet. Men det finns liksom alltid så här sjuka dieter. Jag kan varmt rekommendera Steak and Butter Stick Girl på TikTok. Det är alltså en kvinna som äter bara smör och kött. Och då påstår hon att det är nyckeln till hennes skönhet och smalhet. Och hon äter bara smör och kött, ingenting annat.
Men hur mår hon?
No, hon säger att hon mår bra. Men
ask
liksom,
again om fem
alltså,
år när
verkligen.
Hennes blod
omgår. Jag kommer ihåg Jordan B. Peterson som hade en meat diet. Så hon mådde ju inte bra.
Men det är liksom, carnivores är ju en grej.
Ja, det är carnivore. Det, liksom, det är så äckligt. Alltså, det är fascinerande att titta på det när hon bara liksom, hon heter helt liksom så här sticks of butter som hon bara sådär äter som en chokokaka ungefär. Eller sen så blandar hon bara smör med smör. Och så här, det är så äckligt.
Alltså jag börjar må lite illa. Jag förstår inte hur man kan ens äta det.
Inte förstår jag heller. Det är liksom helt. Ja. Och plus att det är ganska dyrt också ska jag påstå. Och sen så såg jag just en sån här hemsk video vart en kvinna lagade en sån här ketogenisk kaka. Och det var basically en sån här omelett där som hon varmade med vispgrädde. Och sen så låtsade det som att det var en kaka. Det var liksom helt så äckligt. Och nu kommer då den här boy dinner som består av allehanda mush som då har sånt optimerat näringsinnehåll. Och idén är att det ska vara snabbt, eller om man lagar det själv så ska man kunna göra det i bulk så att man kan då äta samma sak i en hel vecka. Och näringsinnehåll och makron och mikron och whatnot ska optimeras så det ska då som sagt vara så hälsosamt som möjligt. Och exempel är liksom så här kött och grönsaker, bönor och ris och sen så blandas det då till en sån här gegga som ser ut som hundmat. Och det här känns liksom kanske lite tråkigt. Jag älskar att laga mat, jag testar nya recept och jag älskar att laga mat. Så det här känns hemskt deprimerande för mig. Och det är ju lite sådär att jag ska killa nu liksom äta som smådjur. Jag vet inte.
Alltså, det känns deprimerande för dig det här?
Nej, jag tycker att det skulle vara hemskt tråkigt att bara äta liksom så här mössö dag ut och dag
in. Men det är väl ändå, för någon boy dinner på 90-talet måste ju ha varit liksom Chandler och Ross som åt pizza och öl.
Ja, precis.
Så nu är det alltså väl ändå någon sån form av killar är ju där så lookmaxing att, ja, att ja. De vill väl vara hälsosamma och få i sig jättemycket näringsämnen snabbt. Är det inte så mycket grejer?
Men det är liksom matens liksom, den njutningen får ju då bort liksom det där. Men å andra sidan, okej, alla tycker inte om att laga mat.
Är det så här slaff? Men alltså, jag måste säga...
Men också är det inte så någonting nästan lite så här freudianskt i att som vill äta barnmat?
Exakt.
Alltså det är så här, ät fucking, vad heter det? Inte pampers, men...
Pilti.
Pilti, ja.
Det finns andra märken.
Det är väl exakt
hello,
det det är. Alltså som...
Eller så här, man skulle köra allt genom mixern.
Ja, precis.
Och sånt matas.
Precis, det är ungefär det.
Jag tycker man kunde börja sånmatas. Jag tycker att det här är så jättespännande, alltså det här med boy dinner. För jag kan liksom ändå... Man behöver ju inte köna den. Till exempel, jag har haft massa killkompisar som älskar girl dinner. Speciellt när jag är jätteinrädda den. De är ju ändå så pass lata. De vill att en girl ska tillreda den, men sen äter de den. Jag tycker nu inte om chips, saltgurka, oliver, biffen, men alla andra tycker om det. Men det där Harry Styles har också uttalat sig om boy dinner. Vet ni vad Harry Styles boy dinner är?
No.
Han tycker om att äta grillad kyckling med bara händerna rakt över sinken, vad heter det? Lavaren.
Diskbänken.
Okay. Och det här gillar jag.
Ja, det där kan jag relatera till.
Och han sa så att för honom är det något sånt liksom... Jag vet, liksom cool att äta med händerna. Och det tycker jag faktiskt om, att jag brukar äta sådana, vet ni, det är ju jättebilligt. Alltså jag kan också laga girl dinner. Det är franskisar i ugnen, för jag har inte råd med någon, det var den heter, airfryer. Och ett plats. Det här vill ni höra. Franskisar och sen sådana klubbor, kycklingklubbor.
Ja.
Men det är jättebilligt. Vinkivitan är nu till alla. Men då äter jag jag tycker att det är så jävla kul. Ofta så jag är så jätteklumpig, det bara rinner på mina kläder.
Du är sådär som Harry Styles. Liksom.
Jag är helt som Harry Styles.
Du är sexy. Ja, men jag har så lite feeling att det är den här tech-miljonären Brian Johnson som har börjat den här hundmatsgalenskapen. För han äter ju en sån massa geggor som man påstår ska ge evigt liv. Och han var ju på tapeten förra året med den här Netflix-dokumentären Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever. Vart han tränar som en dåre, han äter bara musch och så får han blodtransfusioner från sin egen son. För att, varför inte? Brian äter såna veganska geggor som mest består av nötter och bär eller grönsaker. Och de flesta av hans recept ser helt okej ut. Grönsaker och nötter är gott. Men han använder inte något salt och inte något socker, så det kanske inte smakar så mycket. Och det blir ganska dyrt, för att nötter har ju liksom typ samma kilopris som guld nu för tiden. Men nu råkade det sig då så lyckligt att jag hade alla ingredienserna hemma till en av Brians nötgeggor. Så jag hade faktiskt gjort en sån. Och nu ska vi smaka på det. Och sen, ifall det här allt går enligt plan...
Så dör vi.
Så är vi 5 år yngre.
Jag är gravt nötallergiker.
5 år yngre.
Nej, jag skojar.
Det ska vara
det är inget kött i det här då.
Nej, det är inget
alltså,
kött.
Jag vill inte äta
jag
kött
lovar,
i mössor.
Det här är veganskt. Det här är helt veganskt. Jag kan berätta vad här är. Här är
alltså, du
får jag,
ser
får jag alltså en egen?
Ja, alla får en egen. Och här är tjej då. Här är cashewnötter. Och vänta, jag ska läsa upp vad här är. Här är mandelmjölk, makadamianötter, valnötter, lecitin, chiafrön, linfrön, kakaopulver, ceylonkanel, bär, här är det här.
Det luktar lite.
Ja, bär och körsbär och granatäppel och ärtprotein.
Men alltså vet ni vad, det här ser exakt ut som när jag och min kompis Emma efter skolan brukar baka hemma hos henne när vi var 20 år och bara blanda i allt vad vi hittade i en bunke och sen lämna det i hennes kylskåp så att hennes mamma och syster ställa.
Alltså det här ser ut som bajs.
Jag måste säga att det ser ut som när min syrras hund har ripulit. Ja,
okay. Jag uppskattar ändå de här nötterna du har lagt som dekoration.
Jag
har inte heller sen smakat på det här, så det här är också en överraskning för mig.
Jag frågar, alltså Brian Johnson, är det här Brian Johnsons mat?
Jo, det här är det som han äter.
Jag är ganska fascinerad. Alltså det här skulle jag kunna äta.
Ja, men liksom...
Får jag smaka?
Ja, nu smakar vi.
Alltså jag är lite sådär av en... Har lite issues med viss konsistens i mat.
Du behöver inte äta om du vill.
Nej, jag ska smaka. Men du frågade mig före vi sågs före vi började spela in om jag vill ha en smoothie. Och jag sa, nej fy fan, jag hatar smoothies.
Jag blev lite orolig faktiskt då.
Och så serverar du mig det här.
Jag tycker att det är jättefint att du har tagit dig tid. Att för det första, har du inhandlat det här eller du hade allt?
Jag hade nästan allt hemma. Jag köpte ärtprotein och lecitin. Det var det enda som jag inte hade.
Vad är lecitin?
Alltså det är någon sån här...
Tårbär växer.
Det var någon sån här pripplor i en påse. Och sen så stod det att det... Det är liksom att man förbränner mer av fett när man äter det, så jag var så att okej, jag köper det där.
Men alltså, jag tror inte att jag har någon ätstörning, men jag tänker ändå berätta att vad jag äter, what I eat in a day på jobbet. Jag avskyr mig att gå på lunch. Även om jag lovar att jag ska gå mer efter det här. Så jag gör ju en uppoffring. Men det där, jag avskyr verkligen att gå på lunch, för att jag har aldrig tid med sånt skräp.
Nej, inte heller.
Och, jag har därför alltid med smoothie. Jag hörde nog att du sa att du tycker att det är något bra, men jag sätter massor med
protskor. Jag tycker inte att du tycker
det är bra, jag tycker det är äckligt. Men jag sätter protskopulver i min smoothie, och vet ni, jag håller på, det är citronerna. Man får alla C-vitaminer, och så det vetar man så här, kluck, 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 medan man jobbar eller kör bil eller går eller pratar eller är på kaffe. Och min andra...
Det är sådana hjälm med.
Ja, sådana sugrör. Så.
Ja.
Och det där, och min andra grej som jag hittade på helt för några veckor sedan är det att jag kokar alltid gröt hemma som jag aldrig kan äta. Jag kan inte äta på morgonen, men jag kokar ändå. Och då tar jag med gröten. Och nu är jag så äcklig. Och jag har alltså en sån här plastbytta som jag hade det. Så värmer jag allt bara i mikron och så dricker gröten. Förlåt, I'm such a boy dinner.
Du är. Alltså jag är ju sådär att jag lagar alltid middag och sen så lagar jag tillräckligt att det räcker till lunch och sen så har jag tre olika sån här askar som jag sen tar allt med i med mitt hembakade bröd.
Oh my god.
Kan du gifta dig med mig? Ja.
Men jag också, alltså nu gör jag lite reklam för mig själv om någon vill bli ihop med mig, så jag är den som, jag älskar att dadda den som jag är ihop med. Jag lagar mat och jag lagar matlåda och jag bakar och har med. Jag tycker att det är härligt.
Jag tycker också om att laga mat, men jag tycker att det skulle räcka om man skulle behöva äta två gånger i veckan.
Ja.
Och jag skulle också sörja att förlora det som hobby eller vad, alltså som, jo, nu överlever man säkert på det här, men till vilken nytta? Alltså glad är man sitter såhär, ja, nu har jag fått i mig alla näringsämnen.
Ja, men ja, man kan äta det som en liten snack, men de här portionerna som jag gjorde, det är alldeles för stora. Jag skulle kunna,
men alltså det här liksom, var väl, är det här mängden han äter?
Jag tror att han äter till och med mer.
Men äter han det här liksom till middag? Det är ju också en grej, för jag kan också där, nå jo, till ett mellanmål.
Jag skulle säga att det här är kanske mellanmål eller frukost eller något sånt, och sen den där grönsaksgrejen.
Jag tycker faktiskt att det här var jättebra.
Ja, okej, okay, no, men du får äta upp den där andra.
Kan du börja laga sen här till mig?
Ja, verkligen.
Skicka det åt mig.
Ja.
En gång per dag.
Ja, verkligen. Men ja, så det här var, och sen, nu får ni vara lyckliga då, för att här är en sån här annan figur inom den här galenskapen som också hade recept som jag inte gjorde.
Så, men nu får ni vara sin bit smör som ni får knapa.
Precis. Men alltså, och konstigt nog så heter en annan figur i den här rörelsen också Brian Johnson, men han heter Brian med I och den här andra var Brian med Y.
Heter inte den där som dog i Rolling Stones eller Beach Boys Brian Johnson?
Hej, det är sant. Oh my god.
Tänk att det alla är samma. Och det är egentligen Jim Carrey.
Oh my god, that's so weird. Men anyway, han kallar sig The Liver King. Han är alltså en YouTuber som bara heter Rotchett. Och han är en sån här muskelknutte i Stetson. Alla bilder som jag googlar på honom så har han ingen skjorta på sig. Han ser ganska så slibbig ut. Och han har också blivit miljonär genom att sälja sån här hormone optimizing, alpha organizing Liver King bars. Men den innehåller alltså inte lever, utan den är gjort på mandelsmör och vanilj, vilket lite förvirrar mig.
Det låter
för sig
ganska gott.
Ja, för det låter helt gott, men sen så det var så här Liver King bar, men sen det, jätte liksom confusing. Men han har också donat naturligtvis en egen Netflix-special, Untold, The Liver King. Alla har Netflix-special.
Det är liksom, inte jag en Netflix.
Jag vill vara The Liver King.
Ja, men han äter alltså rå organ som just lever, som man påstår vara otroligt nyttigt. Och rå ägg, rått kött, rå mjölk, det vill säga opastoriserad. Och lönnsirap av någon anledning. Och sen de här mandelsmörbarsen med en mjuk smak av vanilj. Och jag hade alltså då ägg och malat kött och lönnsirap hemma, men jag tänkte att det skulle kanske vara lite too much. Det här. Men det här med rått kött har också då varit faktiskt en stor grej, och det finns en massa raw meat influencers och carnivore-typer. Och sen så såg jag också en som körde omkring och plockade upp roadkill som han åt, för att han var snål också. Och han tyckte
var det Robert Kennedy? Alltså han där,
det kan vara, ja. Det kan han, vara. Han är väl lite... Han...
Men det finns ju en massa människor som håller på med sånt.
Ja, det är ju lite roligt att äta upp. Ja, okej. Okay. Skulle ni äta rått kött?
Alltså jag gillar ju råbiff, men alltså jag äter till rätt organ.
Ja, precis.
Nej, alltså, ja. Jag äter väl muskeln, alltså jag äter väl gärna rått kött. Jag tycker om så här medium raw. när jag äter min biff. Men det där, jag har svårt med inälvor.
Jag har också jätte, det, jag tycker att det är helt superobehagligt. Det är liksom, usch, jag är annars också ganska känslig för liksom sådär, nej, jag gillar inte alls. Men jag tycker också att det finns ju paralleller att dra med allt det här att vi befinner oss i krigstider. Att den här mushmaten, så den påminner ju också lite om arméns stridsransoneringssatser. Och rådkött är ju såklart ännu snäppet brutalare. Att det är liksom sådär att förbereda sig unga män för krig. Och sen har det också varit diskussion om att det här kriget har gett upplopp till sån här war fashion. Att man vill se ut som en krigshjälte men man har inte den här striden på gång. Och sen går det här ju också att är det en radikal motreaktion till ultraprocesserad mat, men sen är ju också pulver och supplement precis det. Och kan det här leda till ätstörningar? Det känns ju så här väldigt restriktivt att man bara äter så här superhälsosamma geggor med noga uträknade kalorier. Och man har alltid pratat mycket om kvinnors ätstörningar, men det känns att män fortfarande blir ignorerade när det gäller kroppsbild och de problemen som de kan ha. De har liksom inte rätt att ha dålig självkänsla. Och det verkar också vara en sån här grym trend bland unga män att man ska vara så här extremt vältränad och ha fina kläder och mycket pengar och man ska vara framgångsrik och liksom allt.
Men newsflash, ni kommer ändå att dö. Ja, alltså precis, förlåt, men precis. Alla kommer att dö. Vad du än äter
så Brian dör Johnson.
Ja, precis.
Han har ju betytt sitt blod med sin pojke.
Ja, precis. Och sen, ja.
Nej, men just som du ska prata om lite sen, det här med att så här, försöka få bort allting ur sitt liv som på något sätt är jobbigt. Jo, det är fittigt jobbigt att komma hem från kontoret och så, jaha, nej, men nu måste jag laga mat idag igen. Men det är ju också en del av att vara
människa.
Ja,
ja, precis.
Och att man måste på något sätt hitta ska jag prata om att hitta glädjen, men alltså nej, men jag tycker bara det är som sådär, det här är liksom inte, jag vill leva i ett för stressat samhälle när folk inte vill orka laga mat åt sig. Alltså nu kanske vi måste som chill nu, men jag tror inte att lösningen är att man ska äta någon sån här alltså
rörar.
Nej. Någonting som ser ut som man har skrapat av botten från en sko.
Alltså verkligen, vilket jag kanske har gjort. Men det är också det att det känns att, och det här känner jag själv också, att det är så svårt att lyssna på sin kropp nu för tiden, att man har helt tappat den där, jag har aldrig ens haft någon connection. Liksom, att det känns sådär att man vet inte när man är mätt, när man är hungrig. Och vi har tillgång till så mycket liksom läckerheter. Och det är dyrt att äta hälsosamt, det är tidskrävande, så det är liksom man alla bara fortsätter att
ja,
söka
och
efter.
Att allting liksom bara är statistik och ska kunna mätas. Alltså, i det här saknas ju, vad ska jag kalla det, poesin.
Precis.
Alltså det här är bara så, jo du får i dig alla näringsämnen, men det finns ju saker som ligger över allting det där vi kan mäta. Det är ju därför vi har typ konst, litteratur,
exakt.
Mat. I don't know. Alltså som, jag blir riktigt jävla fittig på det här. Alltså nu är jag på dåligt humör idag, som ni kanske märker.
Men,
ja,
men
jag håller 100 med dig, för att det är också mat är vackert och det är liksom, man kan göra det så fint. Och det, ja, så det, jag tycker också att det känns helt otroligt deprimerande att bara äta någon sån här mömmö.
Ja, alltså glad blir jag ju när jag dricker min gröt. Men hör du, Ellen, du sa alltså, det blir så bra det här nu, för du pratar om att mäta saker, att det är mätbart, och det för mig in på mitt ämne, för jag ska prata om mätbarhetens tyranni idag, alltså att vi mäter allting. Och jag tänker inleda med att säga att jag har en klocka som mäter min sömn varje natt, och i natt så här sa vi helt bra. 79 sömnscore.
Grattis.
Det här är alltså det första jag gör på morgonen. Bara, hur mycket sov vi i natt?
Alltså 79
och hur, poäng av 100. Poäng. 79 poäng av 100 poäng. Och det står ganska bra, kortare än önskvärt. Jag sover ju alltså helt för lite. 6 timmar 42 minuter. Men oavbruten. Sömnen var för kort. Men det var bra att den var oavbruten. Sömn som det här gör att du kan gå igenom alla sömnstadier och vakna piggare. Då går jag direkt här bara, oh my god, hur mycket REM-sömn hade jag? Jag hade 1 timme 6 minuter REM-sömn. Det är då som man drömmer och reparerar här. Och sen djupsömn 1 timme 28. Sen allra mest har jag liksom varit vaken och haft lätt sömn. För sån är jag. Men, sån här är jag. Jag tar reda på min sömn. Jag har hållit på med det här i några månader, inte så länge. Och jag är fullständigt besatt av det. Alltså jag kan liksom inte riktigt vara, ibland, det är ju teknik, så det fuckar upp ibland och så mäter den inte. Och då är jag sönder, alltså. Riktigt sönder. Ibland är det också så att jag har sovit jättegott. Och då är det så här, 60 poäng! Du har sovit jättegott. En gång så hade jag sovit 32, det var förra fredagen. Då sa det så här, lägg dig ner igen! Jag bara, jag kan inte, jag måste gå på jobb. Men alltså, vi tänker ju ofta att, liksom, att bara vi vet att vi har all data om oss själva, så blir vi bättre människor. Mm. Vi mäter oss så blir vi bättre människor. Men vad händer när jag inte längre vet om jag är utvilad förrän min klocka säger att jag är det? Det är ju liksom det jag tänker att det sorgliga i det hela. Och det där, dina matvaror från kvartersbutiken anländer idag inom loppet av några minuter om du så vill. Din telefon avslutar dina meningar åt dig. Middag, vägbeskrivning, påminnas, allt kan liksom då fixas med din telefon. Men trots att allting har blivit så här superenkelt i vårt liv, så tycker jag att det ändå känns jättefrånkopplat. Alltså jag tycker att man känner sig ganska ensam och ledsen hela tiden. Mm. Och, det där, och det gör man ju också på grund av världsläget, men om vi inte tänker på det.
Jag kanske får att du dricker gröt till middag.
Frysa ner ris i sina glasspinnar och suga på dem på kvällarna. Varför är jag så ledsen? Gud vad kul. Men det håller på att växa fram en tyst motrörelse, eller den har väl vuxit fram, och den heter Friction Maxing. För att allt heter Maxing idag. Alltså Andrew Tate står och rapar i mitt öra, har liksom lyckats få igenom den här misogyna vokabulären. Men det där, friktion är ju alltså motsatsen till superbekväm teknik, och jag förklarar det så här. Vi scrollar on demand-nyheter, vi ber AI svara på alla frågor, vi sitter halvt närvarande i virtuella möten. Alltså, tro det eller ej, men jag har börjat ta mig till jobbet ganska ofta, stackars mina kollegor. Men jag avskyr folk som är med på distans på möten, så jag också vet så här, man måste fan vara med. Jag tänker bara vara med. Jag har ju tvingat er hit idag, en från Jakobstad och andra från Borgå. Så här är det nu för tiden, vi måste träffas mera. Men det där... När vi säger liksom så här, att vi vill inte ha de här enkla tekniklösningarna, alltså det som har gjort att vårt liv har blivit mycket enklare, så då kramar vi fiktionen istället. Och så gör vi saker som kanske kräver lite mer ansträngning. Det är kanske lite obekvämare. Det tar kanske lite längre tid. Men det sker ansikte mot ansikte. Okej, nu är jag nog asig, för jag menar, jag vet att du har åkt tåg jättemånga timmar. För att sitta här och le mot mig, så förlåt, Ellen.
Så belönande.
Men... Ellen och Biffen, vilken bekväm sak skulle liksom fucka upp era liv mest om man tog bort den nu? Alltså en bekväm, en av de här som de här Silicon Valley-entreprenörerna har fått in i våra liv och tror att vi behöver. Vilken sak liksom skulle fucka upp er mest om man tar bort den?
Alltså jag är ju en ludit i mitt hjärta. Så.
Vad är en ludit?
Som inte tycker om teknik.
Ah.
Nice. Du använder då ingen, du skulle liksom aldrig...
Jag skulle nog klara, min skivspelare skulle jag nog inte vilja vara utan, det är ju teknik, men det är inte liksom
det räcker
Apple eller något, det räcker inte det här.
Det räcker som gammal musik.
Typ sådana som är bekvämt, alltså att köpa bussbiljetter liksom, och typ matkahuolto-appen och ticketti-appen och MobilePay.
MobilePay kanske
liksom, är sånt som man använder jätteofta som är liksom bra. Så det skulle jag kanske...
Ja, alltså, men jag har läst på en tid när jag gick till, alltså, jag kommer ihåg det, för jag var i Åbo nyligen, till den där banken gick jag alltid betala hyran.
Jag vet, det är så sjukt.
Tänk om man gick till en bank och betala sin hyra. Man gjorde
sina, alla sina räkningar.
Ja. Alla sina räkningar.
Så till den där automaterna.
Love that time alltså. Ja. Men det tog ju länge också.
Det tog sjukt
länge. Fan som man håller på.
Ja, och den där automaterna, och sen var det alltid så sjuka köer när alla var där.
Men Ellen, vad skulle du liksom inte klara av?
Jag har ju absolut noll lokalsinne, så GPS är ju nog, men då igen, vitt vad den är dålig, den där GPSen.
Ja, men nu för tiden är väl ryssen där alltid när de bestämmer vart man ska
fara. Det känns bara som lite så här ologiskt, men jag tror, jag är inte heller så bra på att läsa kartor.
Men jag så tror, du bara, kommer kanske fram eller inte?
Exakt, men jag tror faktiskt att GPSen är nog det som skulle liksom vara som jobbigast.
Yep.
Eller skapa mest problem i vardagen.
Jag tycker det också, för det är nog, jag har ingen lokalsinne, så jag är jättenöjd att det finns den där GPSen. Den skulle inte jag vilja bli av med. Men det där, någon som kör sån friction maxing fullt ut säger att den här extra ansträngningen får dem då att känna sig mer närvarande. Och sen det där säger experter att metoden är hållbar, därför att den bygger inte på konstant motivation. Alltså du blir, och det tycker jag är ganska skönt att höra i dagens läge. Hela den här friction maxing, alltså det är 2026 års trend, den kommer av journalisten Catherine Geezer Morton. Hon myntade den här termen i The Cut helt i början av januari. Och hon sa just att vi måste bygga upp tolerans för krångel och obehag igen. Alltså vi har ingen tolerans eller för obehagliga saker. Och det här kommer in på ditt ämne, Biffen, laga mat från grunden. Och då. Som jag sa, skriv för hand. Läs en fysisk bok, det har jag också jättesvårt med. Men jag började gå istället för att då åka. Och det handlar om att jag har stegmätare i min klocka. Mm. Och nu först så är det ju så att jag har ju inte gått om inte jag har mätt det.
Mm.
Och det är också ju något problem kanske för mig. Men det där, finns det liksom så att ni skulle ni behöva mera motstånd i era liv?
Att hon, eller jag är ju en väldigt bekväm och lat människa av mig. Det är väl de flesta. Men faktiskt så är det nog någonting jag har ju som lärt mig de här senaste åren att allt vad jag någonsin har vunnit så har jag ju gjort. Vunnit när jag orkar utmana mig själv lite. Och inte bara fysiskt utan också psykiskt. Jag är ju också väldigt mycket för det här för att skriva för hand. Jag har ju här då min kalender. Jag har ju allt i min kalender och skriver allt för hand och har gjort sig ganska mycket.
Du håller ju på med någon sån här klistergrej.
Ja, sånt är jag också. Så har jag ganska mycket. Men jag har ju också ganska mycket så här trackers som i och sig också är det där att mäta vad man gör. Hur många böcker har jag läst?
Ja, du gör det ändå. Alltså det är liksom dubbel här.
Jo, men jag gör ju det för hand.
Ja, precis. Så då är det ju.
Okay. Ja, då är det okej.
Okay. Ja, det tycker jag också. Jag tycker det är definitivt.
Alltså så hur räknar du böcker? Skriver du upp bara?
Dels, det har jag gjort i många år, men jag har också en sån här så jag fyller i, så jag har, kolla,
den där här.
Och så färgar jag en bok för varje bok jag läser.
Mm.
Och det här är mitt mål för år.
Alltså, vet du, det enda jag sitter och tänker på, gud, så onödigt mycket tid. Du kastar bort. Och det är ju just
men vad ska jag göra med den här tiden då?
Exakt, och det är ju det jag pratar om, vad ska vi göra med den här tiden? Som, för jag tror ju alltså att orsaken att, den här, att vi är så friktionslösa idag, det ger för mycket löst tid åt oss och det är då vi börjar tänka på hur shit vi är och hur shit allting är.
Ja, men jag tycker också att man märker det liksom i kulturen att så här, alltså vissa böcker och serier som har kommit det senaste året, att man är så där, det här är så exakt gjort för att jag ska tycka om det, jag är så exakt mitt i målgruppen så det finns ingenting som intresserar mig av det här. Alltså man vill ju som ha det lite, lite obekvämt ändå.
Man vill ha en liten sten i skon när man går.
Mm.
Men alltså varför känna att man lever? Jag tänker att det, mycket handlar väl om det där. Live a little. Men alltså att det på riktigt skulle kunna vara så. Take a chill pill.
Jag tänker också sådär modemässigt så har det ju varit det här senaste åren. Så här, jo, alla har bara gått runt i så här mjuka mjukiskläder.
Precis.
Vilket jag menar, det är det första jag gör när jag kommer hem. Jag hinner inte genom dörren heller så har jag bytt om. Men alltså det finns ju någonting i att vara sådär, nej, nu lägger jag inte på mig pyjamas när jag går ut. Nu gäller det på mig.
Alltså, jag klär upp mig lite. Ja. Men alltså, det är ju inte sen hela så att det bara är nu vi som sitter och funderar kring det. Liksom, man bara funderar på det här. Ni vet internetfenomenet ASMR.
Mm.
Det där när man viskar.
Vad är det man ska viska så?
Och har olika ljud. Så i Toronto så har man flyttat ut det i verkligheten. Alltså att man kan, nu kan du behöver inte sitta ensam hemma och ha någon ASMR för dig själv. Utan du kan gå till ett spa som är designat för det här. Och alltså så är det så här viskningar och brus. Och du liksom,
vänta bara till som får höra att man kan gå till havet.
Och så tycker jag så här att det här är IRL ASMR. Mm. Och det känns jätteobehagligt att någon skulle...
Det är, alltså,
röra mig eller viska någon
är
mig på ett
spa. Är det någon bredvid dig som viskar eller är det inspelat?
Ja, jag petar på dig liksom i smyg. Alltså, och så är det på Epstein Island.
Precis.
Men Netflix, vad ska vara grejen?
My name is Andrew. Hello.
Netflix hela grejen har ju alltid varit att ligga hemma, få folk att ligga hemma och binge-watcha. Mm. Det kommer episod eller så här, avsnitt och nya säsonger hela tiden. Men de vill också ut i verkligheten och har öppnat två Netflix-houses. Alltså det är nöjesparkar i shoppinggallerier. Jag tänker det är ett cyniskt försök på något sätt att ta marknadsandelar från Disney. Men det säger någonting om vår tid. Att Netflix vill göra så här. Och Toy Story 5:an. Som jag har väntat. Och som jag har längtat, jag skojar. Men den kommer på sommaren. Och då möter vi så här Buzz, Woody och ni vet alla de andra leksakerna. Och vem är deras största fiende i 5:an? Jo, surfplatt. Så allting är på väg åt det här hållet.
Vet du vad jag älskar?
No?
Nu, det här säger jag inte bara för att Yle betalar arvode för att jag sitter och pratar här nu. Lägg på radio. Dels så är det att jag älskar att inte välja själv vad jag ska lägga på.
Ja.
Mm.
Och också det där med, jag är väldigt mycket in på ritualer, inte in a religious way. Men just det där med att jag skulle inte vilja klappa och så ska allting vara igång, utan jag tycker väldigt mycket om sådär, det bästa jag vet är lördag morgon så stiger jag upp, så går jag ut i köket, så lägger jag på radion. Och så lägger jag på. Och så får det spela precis vad det vill. Jag byter inte, utan oftast är det P1. Så sorry. Ja. Och sådär. och så är det kanske jättetråkigt, men det är bara det där, jag väljer inte, jag bara
lyssna igenom
underkasta mig vad public service serverar. Och sen lägger jag på den lampan och så går jag till kaffekokan och så lägger jag på den andra lampan. Och så, ja, jag tycker väldigt mycket om det där.
Men jag menar, men det här med att vi mäter allting, så tänker jag att det gör, vi mäter ju för att vi kan och för att det ger oss en känsla av kontroll. Men det gör oss inte lyckligare. Så om ni tänker på, för nu sa du ju den, Ellen, att du faktiskt ju nog också mäter saker.
Alltså jag fyller ju, för att jag gör så olika trackers. Och,
Men du gör det analogt, så det kunde
ja,
man ju ändå
och det är också till stor del, ofta börjar storslaget varje år med det och så ungefär någon gång efter semestern. Så, oj, just det, jag höll på med det. Så det är ganska mycket det där med att bara ha gjort. Jag tycker väldigt mycket om att sitta och rita och klippa och klistra. Och sådär.
Men så jag tänker säga att du mäter, men du mäter analogt. Mäter du saker?
Jag mäter stegen och sen har jag en sån här kaloriapp för maten. Men det ser jag fundera på är att det är ju ganska ensamt att man mäter allt det där. Så att inte vet jag nu att det hjälper det så mycket. För det har jag med att jag börjar gå på ett nytt gym. Och det här är jättebra stämning. Tränarna är jättetrevliga. Alla som går där är jättetrevliga. Jag har till och med en gym buddy som vi liksom går tillsammans och håller sig och säger att hej, går du på tisdag nu? Då går vi att man går tillsammans.
Har du fått den här din buddy där?
Ja.
Oj, vad nice.
Ja, och det är liksom sådär. Och det märker jag liksom att det är bättre för mig att istället för att ha en app att jag har min gym buddy, så vi håller liksom så att nu går vi båda. För att då går vi på riktigt. För att det är någon som man inte egentligen är liksom känna så bra, så då är man lite sådär att nu måste man vara accountable.
Det är jättebra, ni kommer med jättebra tips. Min sista fråga till er är så här då, vad är det mest friction maxade ni skulle kunna göra? Alltså det behöver ni inte ha gjort ännu, men jag kan ge exempel då att jag kan ju nog ändå tycka att det är helt bra med WhatsApp eller olika sådana sms-tjänster där det går ganska snabbt att få tag på folk, men om jag då skulle gå liksom till mitt yttersta, så ska jag typ så här ha brevduvor på vinden. Alltså föda upp dem och den vägen kontakta er. Det skulle ta väldigt länge.
Det yttersta skulle vara att du skulle komma och ringa på spontant hemma hos någon.
Ja, precis.
Och bara sådär, hej, bjuder du på kaffe? Jag öppnar hemsresten.
Nej, du ska öppna!
Om du kommer på lördag morgon när jag är mitt uppe i min ritual.
Precis.
Och du står på dörren och friction maxar, då kan jag nog säga då är det nej tack.
Ja, eller så här, Ellen, vilket ämne tänker du ha i sällskapen när du menar så? Du bara, jag vet inte. Okej, så åker jag ner igen. Okej, men kommer ni på något?
Jag vet att fysiskt gå till skattebyrån kanske skulle kunna vara lite jobbigt. Alla sådana här grejer skulle vara liksom hemskt svåra om man inte skulle ha tekniken där. Men nu ska man säkert vänja sig vid det också. Jag menar, nu klarar vi oss på 80-talet också. Och sen där också konsumtionen skulle säkert vara mycket mindre, för att det är också att till exempel att du har din bank på mobilen, att du hela tiden kan flytta över pengar från sparkonto, vilket ju är helt shit. Man säger att nu går jag säger att jag ska inte shoppa, men
det är hemskt.
Om du bara ska ha banken, att du måste liksom på riktigt gå till banken för att flytta pengar, så skulle du skulle inte vittu fara till banken och säga att kan jag få 100 euro så att jag ska köpa en parfym som jag egentligen inte behöver.
Friction maxing, att gå i personlig konkurs.
Ja, precis.
Jag ska verkligen göra det obehagligt för mig själv. Ja.
Precis.
Nej, men det finns en svensk bok som heter Det omätbaras revolution som kom för några år sedan av en filosof som heter Jonna Bornemark, som också ibland är med i Det filosofiska rummet på P1, som jag ibland lyssnar på då när jag friction maxar med min radio. Och jag har bara läst halva, så att om jag ska, för att den är, jag tycker väldigt mycket om liksom, det handlar om just det här, alltså att vi håller på att mäta oss galna och vad det gör med arbetssamhälle och bla bla bla. Och så ska jag friction max och ska läsa hela den.
Just det.
Utan någon musik i bakgrunden.
Jag hörde samtalet med henne i filosofiska rummet där hon pratade om den här boken. Jätteintressant. Jag kan säga att jag gjorde en sån konstig sak. Jag har så jättemycket kontrollbehov. Så jag tycker inte om det här heller, att jag ska friction maxa. Men helt medvetet så körde jag alltså slut bensinen i min bil. Och sen det där var det jättespännande att veta att kommer jag att ta mig till bensinstationen i tid. Vilket jag lyckades med 20. Jag har en bil där det står så här, du kan köra 20 kilometer ännu. Det var ganska, då var jag nära.
Men varför skulle du göra det där på flit?
Men jag hade lite bråttom.
Det är ju bara, det är bara dumt.
Nej, för jag tycker att alltså, det som
det känns som motsatsen till att friction maxa. Skulle du friction maxa, skulle det vara så här, okej, okay, det är tungt, det är fittigt, men nu får jag bara att tanka bilen fast jag är
stressad. Jag är inte så bra på friction maxing kanske. Jag tror att det är för att jag saknar kanske... Jag gjorde det för att jag saknar när vi strular. Mm. Jag har inte strulat på så säkert 10 år, 20 år. Vet ni när man bara lät det fara?
Precis.
Och det är det jag liksom kanske sagt. Jag bara, varenda jag stannar. Jag frågade så här min syrra så här, om jag inte skulle ha kommit fram. Jag körde bara från Borgå, det var inte så lång väg. Så jag tänkte att jag kan inte. Alltså jag menar, då måste man väl knuffa bilen då. Men jag ringde och frågade syrran, skulle du ha kommit med bensin? Hon sa nej. För du måste ju ha någon som kommer och hjälper dig då. Mm. Så det kräver, det ändå tycker jag lite friction maxing det där. Men ja. Alltså jag efterlyser en comeback för strularen. Och det ingår i den här hela grejen. Att man ska få strula lite mer. Och liksom, ja, låta det bara fara.
Men vet du vad det innebär då?
No.
Att du behöver ha förtroende både för dig själv och för dina medmänniskor. Har du det?
Precis.
Det känns, som att det är en bristvara generellt i samhället. Precis. Att folk inte litar på varandra.
Nej. Det, och sen folk är så rädda att göra bort sig, att ingen gör någonting. För att det är sådär, tänk om någon filmar mig när jag skuffar min bil och sen är det pinsamt.
Men kanske jag kan börja med att i natt inte mäta min sömn. Jag kan börja där. Jag tänker få ut och härja.
Strula.
Förr i tiden gjorde jag sånt. Var ut på nätterna och härja.
Ja, men det är också,
men herregud, vi är gamla, inte orkar man mer. Man är ju så trött redan.
Och jag tänker, vi som finländare har ju verkligen det här med friction maxing i blodet. Alltså vad är rågbröd om inte ett friction maxat bröd?
Det är sant.
Alltså det är liksom, det är ju bara tuggmotstånd, det är ju vårt, hela vår kulturkanon.
Det är sant.
Nu säger jag att det är dags för Kennedy-pare. Vi kör.
Nej, men jag har inte friction max så mycket när jag börjar se på Love Story, the John F. Kennedy Jr. och Carolyn Bessette Kennedy story. Alltså, otroligt okatchigt namn, och jag kommer nog att bara kalla dem kanske John och CBK.
Mm, ja,
så där, så ni hänger med, för att det får, då, så är det bara när man har så där långa namn. Har ni sett den här serien? Den finns alltså på Disney Plus. Nu.
Ja, jag har sett 4 första episoderna. Jag har inte sett den till slut, men jag har
sett. I skrivande stund så tror jag att jag kommer 20 avsnitt, och de har jag sett, det ska komma 9.
Ja, det där måste jag säga, att när du sa att hur skulle man, jag skulle prata om det här Kennedy-paret, eller jag skulle säga det amerikanska republikens kungapar, så var jag så här, vem är det? Och jag måste säga, jag förstår ju att Kennedy var en Kennedy.
Jo.
Men jag måste säga, googla det, och jag bara, vad är det här? En love story.
Du trodde att jag skulle prata om den här hälsoministern.
Jag tänkte, ja.
Han är kusin till John.
Yeah. Och han är ju gift med den där som är i den här Curb Your Enthusiasm.
Men så jag tänker bara säga så här, jag visste inte så mycket om dem. Började titta på den här serien igår, så jag har inte sett så mycket. Fy fan, den är nice. Jag älskar den här serien. Jag har ju sen läst att människor inte alls tycker att den är bra. Och typ Anne heter den, var så här, det är Wikipedia-fakta där i den där serien. Att det är nog bara som att läsa Wikipedia. Jag tänker inte läsa Wikipedia. Jag tänker titta på den serien.
Ja, jag tänker, om inte man vet någonting om den, så är det kanske en ganska bra utgångsläge.
Jättebra.
Men för jag är också lite så där. Alltså, jag tycker att jag borde... Kommer du ihåg var du var när du fick höra att de hade dött? Spoiler alert, de dör.
Just det. Alltså. Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg att jag följde nog. För att jag följde dem när de var ett par. Och de var sådär jättekola. Och de var ju på alla skvallertidningar. Hon var ljuvlig stil. Men jag kommer inte ihåg det. Inte. Jag kommer ihåg att jag var när Diana dog.
Ja.
Inte liksom det här. Alltså,
jo, det kommer jag ihåg, för det var venetiansk. Och jag hade sovit över hos min kompis Ina. Och när vi vaknade på morgonen så sa våra pappor att hon
Men alltså, och vår hund då samma dag. Och jag kommer ihåg att jag grät över båda.
Rip
Hassan. Vår hund. Men när den här, när de här, när de körde ner, när de körde ner i Atlanten 99.
Ja. Och inte det, jag har inget minne av att jag skulle ha följt dem heller när de levde. Alltså de blev ett par 94 och de dog då i en flygkrasch som John F. Kennedy Jr. Körde plan, eller vad heter det. Och de dog då, eller kraschade när de var på väg till ett bröllop. Är det, eller åtminstone är det de vill att vi ska tro.
Precis.
Jag ska inte bli konspirationsteoretiker idag, även om det finns man kan ju bli det av det här. Men det här är ju liksom en historia som har liksom alla beståndsdelar. Så det är det jag menar med att jag inte riktigt friction max när jag börjar se på den här serien, för den är verkligen så där yes. Det är alltså en tragisk och passionerad kärlekshistoria. Det är New York på 90-talet. Det är liksom en, alltså så här, nästan obehagligt stilig man från en obehagligt rik familj.
Ja.
Det är en it-girlens it-girl,
ja,
med liksom helt så här omatchat stilöga.
Verkligen.
Och de är bara sådär, alltså de var ju verkligen amerikansk royalty. Och att de också dog så här 2 år efter att det är, alltså, ja, det är någonting, jag vet inte riktigt hur de undgick mig som barn på 90-talet, för att jag läste ju nog skvallertidningar från att jag lärde mig att läsa. Men det känns som att de var lite sådär.
Jag minns att hon var jättemycket i modetidningar och liksom, för att jag var helt heavy user av modetidningar vid den tiden, och det var alltid så att hennes stil liksom, och att hon var så
känd för det. Jag läste mig såhär Se och Hör.
Just det. Jag läste att brittiska och amerikanska tidningar mycket. Så det.
Ja. För det känns som att de är lite dåligare i Europa ändå. Eller dåligare, det är väl att ta i. Men, ja. Men nu finns det alltså en aktuell miniserie om dem på Disney då, som heter Love Story. Och det är den här Ryan Murphy som också har gjort Glee och Feud.
American, okay.
Har han gjort Feud?
Och American Horror Feud. Story. Ja. Är det inte han också? Okej, ni undrar på att jag tyckte att den var
och
bra.
Och också den här Kim Kardashian.
Och The Beauty, den har jag också kommit. Okej, nu det förklarar. För jag brukar gilla hans grejer. Okay.
Jo, eller alltså det, han är väl liksom, det är hans produktionsbolag. Jag vet inte riktigt hur mycket han personligen är involverad.
Men det finns, och soundtracket verkar också jättebra.
Soundtracket är jättebra. Alltså jag tycker att det är det som är det bästa med den här serien. Att liksom, om man har en förkärlek till New York på 90-talet, vilket jag verkligen har, aldrig varit där. Jag har inte varit i New York än idag, men jag har inte varit där på 90-talet heller.
Nej.
Men bara den här, alltså det som, det är min favorit kuliss för en berättelse.
Ja.
Alltså, You Got Mail. Alltså Sex and the City. Alltså det var det första jag gjorde efter att jag hade sett färdig det här första 3 avsnitten, och jag fick vänta på 4:e avsnittet, var att så här, börja se om Sex and the City säsong 1, för att det finns så mycket liksom overlapping där.
Ja, det är sant.
Ja.
Kanske det är därför jag tyckte så mycket
också om det. Också att Sarah Jessica Parker har dejtat, eller hon dejtat John F. Kennedy Jr.
Förstås gjorde hon det.
Väldigt kort. Men
just en sån it-girl kan jag tänka mig. Det kommer ju fram där i serien ju nog, att han har ju så många bröder och sen väljer han,
ändå. Var ju, alltså, han var ju liksom Amerikas liksom mest sådär eftertraktade ungkar, och han var ju så obehagligt stil, och den här Paul Kelly som han heter, eller Paul Aaron Kelly som spelar honom, är också så här helt sjukt stil. Han är modell, han har inte spelat i så mycket annat tidigare, och han liknar honom jättemycket.
Ja, jättesnygg.
Och jag är ju också i min romance era efter att jag såg Wuthering Heights här för några veckor sedan, så jag var sådär, love story.
Alltså men borde jag kanske, för jag måste säga att jag tyckte så mycket om att det var så mycket kärlek i den här, så kanske jag borde se The Wuthering Heights. Den har ju fått så mycket shit.
Jag boykottar för Charlie XCX när så här, hon älskar Putin, så jag tänker inte gå att
hon
titta på
älskar
det.
Inte.
Ja,
let's not
get into this. Vi går ner den ryska stegen.
Ja, men och den, alltså, just det här att det är egentligen märkligt att det har tagit som över 25 år för John F. Kennedy Jr. John. Han kallades sig som barn. Och CBK, att det ska ha blivit liksom en tv-serie av det, för att det har ju verkligen liksom, alltså det är ju som en Disney-saga med ett väldigt tragiskt slut. Men det är ju för att vi har vetat jättelite om Carolyn Bessette Kennedy. Alltså hon är jätteikonisk. Hon är liksom alla de här trenderna som har trendat de här senaste åren, typ så här old money, clean girl, quiet luxury. Allt det är ju hon på alla så här collage med stil inspo. Alltså hon är ju, och man kan ju fråga sig då att sko liksom hennes stil på en inte jättesmal och blond och vit och
det är ju precis det.
Ha samma effekt, men jag orkar inte bli så.
Du orkar inte gå det.
Och sen så jobbar på Calvin Klein, vilket var det coolaste man kunde göra då. Jag menar, helt.
Och Calvin Klein själv menar ju att det är han som har introducerat henne till
chef
John.
Ja, men, alltså, men så är det ju i serien.
Ja.
Jo, och den här serien baserar sig på, alltså, det kom en biografi om Carolyn Bessette Kennedy av en kvinna som heter Elizabeth Beller, jag måste kolla lite manus, förra året. Yeah. Och det är första gången som det har kommit en biografi av henne. Hon har ju inte liksom heller varit död så länge, men om man tänker på hur många biografier det har kommit av Diana sen hon dog, alltså det är
precis.
Liksom, ja. Men det är också för att hon var ju notoriskt privat, Carolyn, att hon var jätte jagad av paparazzin och just för att hon inte heller gav någonting. Alltså det finns inte, hon gav aldrig några intervjuer. Hon ställde upp på ett par photoshoots, men liksom de här några paparazzibilderna vi har, så är ju det enda, alltså vi vet ingenting om vem hon var före hon träffade, alltså, eller vi visste ingenting. Så att det också var kanske lite svårt att på något sätt få ut någonting, eller så att göra någon levande, göra henne.
Ja, hon verkar ju jättecool i den här, alltså, i den här serien är man ju bara sådär, åh, jag skulle vara som hon.
Verkligen, och sen den där kontrasten mellan då den här Daryl Hannah som också har det här dejta, John dejta liksom henne före han träffar Caroline, så alltså, om jag skulle vara Daryl så skulle jag vara väldigt kränkt just nu.
Jo,
för hon, och för att den där bilden som man får av henne, så här needy, psykotisk, liksom hemsk människa, och sen kommer Caroline så här supercool, liksom helt total motsatsen, så man är nog lite så här, att oh my god, stop.
Att hon också är så här jättesval mot John F. Kennedy, och då är så här, alla vill ha dig, men jag tänker liksom låta dig. Ja,
ja, du ska liksom, han bara får din nummer, bara nej, jag kan ge min nummer, jag vill inte ha den.
Det verkar inte vara en ansträngning för henne, utan det verkar som bara en genuin sådär, det är inte som att hon spelar ett spel, utan hon är bara sådär, nej, jag vet inte. Och alla som då har som blivit intervjuade i den här boken som den här serien då är lite baserad på, så är också så att hon var jättekarismatisk, hon var jättecool, alltså alla ville vara hennes vän, hon hade verkligen den här karisman. Och jag tycker att Sarah Pidgeon som spelar henne gör det alltså på sätt och vis bra. Det är svårt, alltså John är ju en enklare roll att spela, för han är ju bara så the original himbo, alltså han är bara så golden retriever boyfriend. Han verkar så här lite dum, liksom stora skor att fylla, och han liksom sådär, jo, det här.
Men snygg.
Jo, alltså snygg och som snäll, men liksom också bara kanske inte riktigt fyller i de skorna folk gärna vill att han ska stiga i. Ja, nej, men jag är som ganska in på den här serien. Jag har blivit som, jag måste säga att jag känner mig ganska inspirerad av den.
Ja, men hon är the final boss på något sätt. Jag tycker att hon är, och också för att hon är så obrydd om den manliga blicken, så tycker jag att hon är, alltså, hon är bra för vår tid. Där, idag är ju allting sådana trender, eller cores. Vet ni, det är normcore, det är den ena core efter den andra core, men hon är så konsekvent på något sätt.
Och ljuvlig stil.
Ja, jättesnygg stil. Ja.
Jo, men också att hon är ju också väldigt mycket tryggare och på något sätt den som sätter riktningen för vem hon och John sen blev. Alltså han känns verkligen så där. Alltså, jag tycker på något sätt att det är fint att de sätter henne som huvudperson, för det är verkligen hon känns verkligen som huvudpersonen. Och vi vet, som, det är ju ingen spoiler då, vi vet ju hur den här serien kommer att sluta. Jag är lite nervös för hur de ska porträttera det. Jag hoppas att vi slipper se någon sån här skakig scen ur ett flygplan. Nej, men det som jag tycker är roligt är att när första pressbilderna av den här serien släpptes, så blev det så ramaskri på internet för att de tyckte att de hade fått CBK's stil så fel, så de sparkade den första kostymören och har en ny nu. Eller liksom en ny sådär, som fick typ 6 veckor på sig att vara sådär, okej, let's get this together. Men nu har jag glömt namnet på den här kostymören som då har jobbat med den här serien, men ja.
Herregud, vad det skulle kännas ändå.
Det skulle vara hemskt. Ja,
jo, men jag tänker att just eftersom CBK har så känsbak, men också väldigt enkel, men otroligt välskrädd. Alltså det sitter så i detaljerna, så du måste få dem. Alltså du har inte så mycket marginal. Skulle någon liksom göra mig som seriefigur, så är det ju ganska som sådär, om vi kastar på vilket mönstrat lakan som helst på henne, så är det som, vi köper det.
Ja, precis. Alltså, lite leopardprint, you're good to go. Men det är sant, och sen hon har också, att hon kan bara ha så här jättestilren, härlig klänning, inga smycken, inget smink, burrigt hår, liksom, och bara så här sjukt stilig, och man är bara så här, wow.
Också hennes brudklänning då, som Narcisa Rodriguez, vad heter det, designat. Som då var en close personal friend till henne.
Och han var ju inte så där jättekänd då, inte?
Nej, men hela hennes brudklänning liksom ju alltså ändrar ju liksom så här bröllopstrenden direkt. För det var väl Dianas, och så sen plötsligt blev det här, okej, nu ska vi alla bara ha ett vitt nattlinne på oss.
Precis.
Men för mig, jag tycker nog, alltså det när Calvin Klein är så där, att ska vi ha, hon jobbar ju då för honom, att ska vi ta den här modellen Cindy Crawford, och hon kommer in i det rummet, och hon bara, vi tar den här istället, och det är Kate Moss. Så då blir man ju så här bara, alltså att hon allt det här har hon då skapat.
Men har den där scenen riktigt helst?
Nej, jag undrar det också.
Men hon bodde tydligen granne med Johnny Depp under den här tiden, och Johnny Depp dejtar Kate Moss. Just det. Så de var säkert också kokos.
Men alltså, jag har nu sen läst en massa tandagnissel och gnäll över att de verkligen inte har lyckats med Birkin-väskorna och det var nu inte rätt och det är allting är fel. Och...
Ja, de är väl, folk är väl inte nöjda ännu heller, men det blir väl så när det just är en sån otroligt älskad ikon som också blir bara mer ikonisk för att vi når aldrig henne. Alltså, det finns inget, det finns typ knappt nå liksom inspelat material av henne där vi ser alltså, att hon rör sig och pratar. Alltså, det, hon är verkligen så där. Ja, och hon kommer ju aldrig att bli någon heller för att de dog då 99, alltså de var ju strax över 30 år, eller ja, strax, men de var inte, hade inte fyllt 40 någon av dem när de dog. Så det liksom, de kommer ju för evigt vara precis. De här unga, jättevackra, ja. Jättekära, var de så kära?
Men alltså, det är ju intressant det där i och med att de då, hur länge hade de hunnit vara ihop när de då?
Alltså 5 år typ.
Mm. Det är ju jättekort, så då kan de ju vara just lyckliga. Ja. De har inte kommit ner till 7 år, den där gränsen där det är.
Men de var, alltså, var de så lyckliga då? Frågetecken. Ja, ja, och det tycker jag lite den här serien gör. Alltså jag tycker inte att vi behöver veta varje litet grej de hade. Jag tycker att de ska kunna brassa på mer med The Romance eftersom det är ett så tragiskt slut.
Precis,
så, alltså,
precis,
låt den bara vara så här
jättekära. Okej, okay, jag har ju inte sett lika mycket som du, men det såg kanske just blev lite stört på också att han den här John porträtterar så han bara så, jag är så gullig och det är inte något fel på mig. Och, Daryl, och sen Daryl är helt liksom sådär hemsk. Att det är sådär att inte det nu en relation sådär att en är en idiot och den andra är bara sådär att jag har inte gjort någonting. Att han porträtteras ju liksom att han är bara sådär härlig och perfekt. Och,
men jag tror, alltså jag tänker att han ändå är på något sätt sådär är liksom bara sådär, han är så entitled, alltså han är så van med att få precis som han
precis,
vill.
Ja, precis,
fattar liksom, alltså han fattar inte själv att det, alltså hur svår han kan vara att vara med eller hur svår hans värde.
Ja, precis. Och just att han kommer ju för sent i deras första dejt och hoppas sådär.
Och så blir han cykelstulen.
Ja, precis.
För att han aldrig låser.
Ja, och det är tydligen, och det är tydligen en grej, alltså att han också IRL aldrig låser sin cykel och typ fick sin cykel stulen.
Han borde ha varit hela tiden bakom honom. Jag behöver en ny cykel.
Ja, verkligen.
Men jag tycker också det är intressant med den här serien just eftersom jag inte var riktigt in, alltså jag kände ju till dem. Men att jag inte liksom hade koll på den på 90-talet för att jag tycker att jag nu har förstått liksom vilken otro, alltså vilka otroliga så där ikoner och hur mycket referenser till dem som det finns i så mycket annan så här New York centrerad kultur från den tiden. Alltså också bara i Sex and the City så finns det alltså, ja. Men det ska ju också sägas att det är ju inte bara vi fashionistas som har stört oss på den här serien utan också alltså Jake Schlossberg som är som då blir alltså systerson till John F. Kennedy Jr. Alltså hans syster sisters. Carolines barn.
Som också är med i serien.
Jo, och han är ju han är i politiken i New York på något sätt idag. Jag vet inte riktigt vad hans...
Vad är han sur på då?
Han är sur för att det exploaterar hans familjs tragedier, den här serien. Och att det är liksom... Tydligen ska då Ryan Murphy ha... Som blev jättesur när han hörde det här och var sådär du kommer ju inte ens ihåg honom, hur tragiskt kan det här vara för dig? Vilket också är... Så det finns alla möjliga orsaker till att se det här. Jag tycker att du ska fortsätta se den, Kira.
Ja, jag älskar att, den. Mums.
Och jag tycker att du också ska fortsätta.
Definitivt. Jag gillar den start. Ja. Och som sagt, just det här soundtracket var så bra. Det var Lisa Portishead och Massey Star. Och
så sen i vår så kommer
Sophie
vi alla
Hawkins,
bara...
Liksom, och så att, och
sen, så det här är ju när jag var liksom min tonårstid. Allas var tonårstid. Kanske du var ganska liten då ännu.
Ja.
Men jag går biffen.
Ja, just att Calvin Klein var ju så... Jag kommer ihåg just när...
Jag hade bara Calvin Klein.
Ja, jag hade också jättemycket Calvin Klein. Och sen när Wanna kom så man var helt på att det här är så wow, vad är det här? Jag har fortfarande en skada.
Jag använde Calvin Klein parfym förstås också, att det var parfym för både män och kvinnor. Alltså det var då det var sådär. Alltså boy dinner, så jag tycker om att äta. Men på tal om det så tycker jag att vi går och äter.
Du får göra lollipops av
givetvis
de här frysar.
Givetvis tänker jag frysa ner det här i någon isglassställning.
Som någon på Yle hittar efter 30 år. Ja.
Men jag säger tack Biffen Ahonen.
Tack Kia.
Tack, Ellen Strömberg.
Nu är du varsågod.
Jag heter Kiesvetihin och det här sällskapet. Hej då!
Hej, hej!